Nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles.
Hej och välkomna till avsnitt 62 av Game of Stocks. Det är ett analysavsnitt idag. Och det här är podden av småsparare för småsparare. Och det är värdeinvesteraren som pratar.
Och det är Investor som pratar också om har caset idag.
Precis, och vi spelar in den 19 augusti 2020. Och vi har två sponsorer, Börsdata, som du antagligen har använt dig flitigt av när du har gjort den här analysen.
Ja, har jag kollat där en hel del för att se historisk data, för att se ja, vad bolaget är på väg och väldigt mycket sånt.
Yes, och ja, vi använder det ju mycket i rapportperioder och när vi gör våra analyser som sagt. Så hela tiden.
Exakt. Så att Börsdata är en tjänst som sparar dig pengar och då egentligen tjänar dig pengar. Så gå in och använd den gratis versionen om du vill det. Du kommer bara märka att du måste uppgradera dig för att du kommer fatta hur bra den här tjänsten är på det användande. Och de utvecklar ju tjänsten ja, varje dag skulle jag säga. Blir bara bättre och bättre och bättre.
Ja, och det är ju en grym tjänst att använda sig av för att kolla historisk data för ett bolag. För det är egentligen det är. Och man använder historisk data för att sen försöka bilda sig en uppfattning om framtida prognoser då. Och historisk ska man säga, prestanda är ju såklart inte, man kan inte köra bil genom att titta i backspegeln, men det ger ju ändå en indikation, som Mark Twain sa, history doesn't repeat but it tends to rhyme.
Ja, exakt. Och som alla vet så är ju värdet av ett bolag det diskonterande kassaflödet, framtida diskonterade kassaflödet, så att där hjälper ju det till att få lite data på det.
Om man då använder sig av börsdata för att kunna enklare kanske göra prognoser, så kan man använda de prognoserna sen och göra en värdering. Och om man vill lära sig göra en värdering enligt konstens alla regler, och egentligen den enda typen av värdering som är branschstandard inom ekonomi, så är ju det en diskonterad kassaflödesanalys.
Inte bara Sverige och världen.
Precis. Och det är den där egentligen riktiga formen av värdering. Sen går det såklart att göra PE-värderingar och EV-EBIT och vad det är. Och jag tycker att en värdering ska inte behöva vara så krånglig, för att värderingen ska vara så låg att det inte behöver göra en krånglig värdering. Men det är alltid bra att göra en riktig värdering. Och det är egentligen det man måste göra också om man jobbar inom branschen till exempel.
Ja.
Och då har vi vår andra sponsor, Valuation Masterclass, som egentligen i princip är en fokuserad kurs på 15-20 timmar. Interaktiv med videos och Excel och PDF-er som egentligen går igenom hur man gör en diskonterad kassaflödesanalys, prognostiserar rätt och hur resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samverkar.
Ja, exakt. Och den här, vi har ju den här dealen att du får 50% rabatt på själva kursen, så du får den för $99 istället för $200, och som det ser ut nu så kommer vi kanske låta det gå in i september. Så om du vill ha den här dealen, vi har inte satt ett slutdatum än, men vi måste göra det med Valuation Masterclass. Så gå in och utnyttja erbjudandet innan det tar slut.
Precis, så att som det ser ut nu så kan man fortfarande då få ungefär 50% rabatt på den, $99 i alla fall under september. Och sen kommer det bli ungefär 25% rabatt, förstår jag det som. Och så passa på, det finns en no questions asked money back guarantee som en person har utnyttjat hittills, för att den tyckte engelskan var för svår. Men det är ju det som är bra med det här då, att då får man tillbaka pengarna utan några krusiduller. Och det är över 50 personer som har tagit del av erbjudandet och det stiger. Vi fick faktiskt ganska många som signade upp sig förra veckan också.
Yes.
Och vill ni läsa mer om våra utlåtanden så kan man lyssna på när vi pratar om det i podden i avsnitt 53 i början där. Eller så går man till gameofstocks.nu och så klickar man högst på toppen där på en tab som det står Valuation Masterclass på. Och då har vi skriftliga recensioner egentligen och utlåtanden om kursen från både mig och Douglas.
Exakt.
Och Och länk till erbjudandet. Så antingen går man in där eller så går man in på Valuation Masterclass, klickar hem kursen, skriver in Game of Stocks, små bokstäver, allt sitter ihop som en kupong. Eller så kollar man länken i poddbeskrivningen. Så det finns alla vägar leder till Rom.
Exakt. Så gå in och använd den, bli bättre på att värdera förhoppningsvis. Hitta bättre case och ja, bli en bättre investerare.
Och den går ju även igenom relativ värdering, alltså EV/EBIT och PE och alla sådana värderingsmetoder också. Och jag skulle säga, även om man inte vill sätta sig och göra kassaflödesanalyser själv, så tycker jag kursen gav väldigt mycket för att förstå andra kassaflödesanalyser som man läser. Till exempel om man läser ABGs eller Red Dice-analyser och aldrig riktigt har förstått dem. Och dessutom de andra bitarna av kursen som går igenom relativ värdering då och prognostisering och hela den biten är väldigt nyttig tycker jag.
Ja, exakt. Så att om det inte är för att du är lärare i värdering så bör man gå kursen för att få bättre förståelse för vad alla andra gör. Det är ingen som kräver att du ska kunna göra DCF om du inte jobbar i branschen. Men det kan vara bra att veta vad det är för mekanismer som alla andra tänker på. Det är som ibland man tänker så här, okej, Axfood ska investera 1 miljon, eller 800 miljoner mer i ett varulager. Ja, men det måste ju bli bättre för att det blir lägre marginaler en kort tid framåt och så vidare och så vidare. Ja, fast om du investerar så mycket så kommer det påverka först hur mycket kassaflöde du måste ha ut, alltså investeringar, utdelningen blir påverkad. Det påverkar avskrivningar framåt. Så att det blir en hel del andra saker som man tänker i en kassaflödesanalys som man kanske inte riktigt tänker på när man gör en bara PE-värdering och kollar på om en marginalen är väl ungefär samma sak.
Nej, exakt. Man får ju förståelse för hur allt fungerar även om man inte sätter sig och gör kassaflödesanalyser. Sen har du ju obegränsad tillgång till materialet. Så att även om du känner att du inte är redo för eventuella kassaflödesanalyser idag så kan du alltid lära dig de andra grejerna och i framtiden när du känner mogen för att börja sätta dig ner och göra de andra bitarna.
Och så får man kolla på Andrews template eller vad ska man säga, mall för att göra kassaflödesanalys och göra värderingar, så kan du få lite idéer själv hur du ska kunna bygga din egna.
Yes.
För jag kan nog säga att som ungefär med analyser i bolag så är alltid den bästa är din egna. Då vet du hur
precis
du gör och hur det funkar.
Men jag är ju värdeinvesterare då, sen vet inte jag hur mycket värdeinvesterare jag är i klassisk mening. Men om vi ska då göra en segue till din analys här, det är ju ett riktigt värdeinvesterare-case skulle jag säga.
Ja, det är det verkligen. Man skulle nästan kunna säga att det är deep value också, för att det finns väldigt mycket gömda värden i det som kanske inte riktigt tar fram.
Vill du ha en drumroll innan du säger vad det är? Eller?
Ja, men kör det du är så bra på dem, eller hur? Åh, det är Catella! Så om vi bara går igenom egentligen kort vad Catella är. Det är ett finanshus som har egentligen tre olika ben. De har corporate finance, property investment management och sen har de fonder. Då har de aktiefonder, hedgefonder och fixed income funds då, så att säga. Om man inte vet det så är Catella rätt stort utspritt över världen. De har kontor nästan över hela Västeuropa, men även kontor i Hongkong och New York.
Men om du förklarar då bara på en helikopternivå, vad innebär för de som lyssnar corporate finance, property investment management och equity och hedge och fixed income?
Yes, om vi kollar på corporate finance så är det egentligen företagsfinansiering, vilket man också kan, vad är det för tjänster de gör eller vad de gör, det är liksom egentligen hur man köper och säljer bolag. De kommer in och hjälper till, värderar, mäklar och ser till att liksom antingen ett fastigheter säljs eller att man köper liksom ett bolag i sig då. Vad jag förstår så jobbar Catella mest med fastighetsägare samt rådgivningstjänster inom alla typer av fastighetsrelaterade transaktioner för olika kategorier av fastighetsägare och investerare.
Nej, det var det jag skulle komma till, att det är corporate finance, men det är ändå corporate finance med inriktning inom fastighetstransaktioner.
Exakt.
För att det är lite Catellas grej, för att det är som att vara väldigt fastighetsfokuserad i allt de gör.
Ja, de har ju väldigt gått dit. Sen har du Property Investment Management, PIM då. Och det är liksom fastighetsinvesteringar som finns på 10 olika marknader i Europa. Professionella investerare erbjuds riskjusterad avkastning via reglerade fastighetsfonder, kapitalförvaltningstjänster och samt projektledning i tidiga stadier. Och även så har under 2019 hade Catella Property, eller Catella PIM som vi förkortade till, 100 miljarder kronor i förvaltade tillgångar. Och sen,
då fattar jag det som rätt då, om att de då placerar dem i fonder, eller har de,
nej,
placerar de i fastigheter?
De placerar ju i fastigheter, så även de gör ju två olika saker egentligen. De fondaniserar ibland fastighetsfonder och säljer det här ut liksom. Även så projektleder de i tidiga stadier fastighetsutvecklingsprojekt. Alltså i princip är PIM en kombination av JM, en fastighetsfond och ska vi se mer då, egentligen att de köper och säljer fastigheter också. Så att de är både fastighetsförvaltare, fastighetsprojektör och sen fastighetsfondskapare.
Okej, men innebär det att de alltså har sin egna fastighetsfond helt enkelt? Alltså att investera i olika fastighetsbolag då?
Ja, exakt. Det gör de ju. Men de köper inte fastighetsbolag, utan de köper fastigheten i sig. Så de går ju inte via någon, vad ska man säga? De går inte via någon, som till exempel, de går inte via Castellum för att få tillgång till de fastigheterna, utan de köper fastigheten direkt och har direkt ägande i fonden då.
Precis, så det är ingen fond i den meningen att det är liksom aktier noterade, det är inte noterade liksom fastighetsbolag som fonden består, exakt, utan det är faktiskt byggnader och projekt.
Det är ingen branschfond som ungefär Länsförsäkringar fastighetsfond. Det är egentligen bara en fond som köper bolag på börsen som är inom fastigheter. Utan de köper fastigheterna själva. De gör ju det här lite i två olika format också. De köper ju fastigheterna också själva för sig själva, så att de lägger dem utanför fonderna ibland också. Så vi ska komma till en affär de har gjort längre fram. Sen har du ju här då också ska vi säga aktiefonderna, hedgefonderna och fixed income funds. Och Catella, som de beskriver sig själva i den här delen då, är Catella aktiv och alternativ kapitalförvaltare till privata och institutionella investerare som erbjuder. Och där erbjuder Catella fonder aktiv förvaltning och nordiskt investeringsfokus. Catella erbjuder även systematisk förvaltning till institutionella investerare med globalt fokus.
Precis, så här är ju helt enkelt bara vanliga fonder, och det kan man ju se om man har sett, kolla på EFN eller lyssna på poddar, så är Martin Nilsson tror han heter.
Exakt.
Från Catella fonder brukar gästa ganska många poddar frekvent, och han är väldigt bra tycker jag, småbolagsförvaltare. Och det, han är ju till exempel en fondförvaltare för Catella fonder.
Ja, han är väl, skulle jag nästan säga, att han driver deras eller hedgefonder som egentligen är mutual funds, men det hedgefonder har väl, ska man säga, blivit lite som begrepp väldigt stort senaste tiden. Skulle säga att det är många kanske mer specialfonder än vad det faktiskt är en hedgefond i sitt syfte. Så det är egentligen om Catella i sig. Och om man tittar lite på intäktsfördelningarna i dessa områden. Kolla på Corporate Finance till exempel, är Frankrike störst med 57%. Sen kommer egentligen Sverige med 17% och sen Finland 10%, och sen sprider de sig över Tyskland, Spanien och Baltikum då.
Ja, precis, det är väldigt diversifierat Catella i över Europa egentligen.
Ja, och om du kollar på svenskt, PIM, så har de ju tyska fastigheter som står för 73% av PIM. Frankrike står för 10%, Storbritannien står för 8%, och sen kommer Spanien, Finland och sen övriga på 4%. Och jag förstår ju varför man köper fastigheter i Tyskland mot Sverige, om vi säger så. De är ju typ en tiondel av våra kostnader här.
Ja, svenska fastighetsmarknaden är rätt dyr. I alla fall i Stockholm, där det är koncentrerat. Men...
Ja, exakt. Och det är där som jag kan tänka mig att Catella inte får så mycket uppmärksamhet i Sverige. Med tanke på vilka fastigheter de har runt i världen. Och vilka värden de har, men ingen värderar upp dem. Ungefär som om man skulle ha samma fastighetsvärde, så kanske man skulle värdera upp dem. Jämfört med kanske, ja, sänker Sagax eller någonting sånt.
Mm.
Men så ser det inte ut. Vi går lite vidare, så kollar vi bara på koncernen och totala intäkter. Kvartalen skiftar väldigt mycket. Såklart Q2 och Q4 är de större kvartalen, för att det brukar oftast händas business innan sommaren och innan jul. Det är då man liksom vill skjuta in allting så att allting blir gjort egentligen. Och så kan du se staplan i Corporate Finance. Då kan man verkligen se att det är ju Corporate Finance.
Vilket man ser i pdf-en som vi
vill påminna om. PDF-en såklart.
Gameofstocks.nu, så tycker ni på avsnitt 62 så ska det finnas en länk till pdf-en där. Eller ja. I avsnittsbeskrivningen i er podcast-app.
Ja, exakt. Nu glömmer allt den där. Vi tar det för givet att man vet det. Det känns som.
Precis. Men okej, vad sa du?
Ja, med Corporate Finance så kan man verkligen se att det är höga staplar i Q4. Vilket förklarar att det är liksom väldigt mycket intäkter, för att man gör väldigt mycket affärer i slutet av året.
Mm.
Men det tenderar ju alltid vara så egentligen.
Precis, och kommer du prata om hur intäktsfördelningen ser ut?
Ja, vi kommer att gå på längre ner vilken som bidrar mest till vad och så vidare. Och så vidare. Mm.
Kanon.
Asset management, vilket de har dragit ihop PIM och fonderna egentligen.
Mm.
För på något sätt är det egentligen fondförvaltning eller tillgångsförvaltning överlag. Och där ser man ju också att Q2 är de största intäkterna kommer. Vilket man förstå med tanke på hur koncernens intäkter spelar ut sig. Så det är också inte så ovanligt. Så om man kollar framåt här, till exempel Q2 som ska komma, borde komma alldeles strax egentligen in, så bör det få ett riktigt fint resultat i den då. Och sen om man går ner och kollar på rörelseresultatet, där kan ju Corporate Finance bidra med ett negativt resultat i och med att det kanske inte händer så mycket inom vissa kvartal. Till exempel Q1, det händer typ ingenting för dem. Det är minsta kvartalet, och då har ju de fått negativa resultat där då.
Medan å andra sidan har de ju superpositivt i Q4 också.
Ja, så det är lite, jag tror kanske resultaten är, ja, vad ska man säga, det är lite tungt. Men det är liksom det man får igång på karusellerna, eller förlorar man gungorna och så vidare. Och sen om man kollar på rörelseresultatet då, för asset management, så är det alltid positivt. Det förstår man ju, det är lite kappat, för att du tar ju bara en avgift egentligen på någonting. Och de har ju som sagt förvaltningskostnader till vissa klientel i sina fastigheter, så där får de ju också en intäkt på att förvalta ett fastighetsbestånd åt dem då. Så där är ju liksom resultatet, eller pengarna in, är ju rätt stabilt, och där vi ser största kostnaderna är ju i Q4 då, vilket jag inte riktigt kan komma på en vettig förklaring till egentligen, men ja, det såg det ut. Yes. Så vi går över till ägare då, det är ändå rätt viktigt i det här sammanhanget, för att det är ju ändå alltså vad man kan bolla ner det här till, det är egentligen kontakter där man investerar i någonting, och där kontakterna är jätteviktigt och vad drivande i någonting, annars kommer inte någonting hända. Det är inte som att du sätter upp ett SaaS-bolag och they will come. Du måste ju vara aktiv ute på marknaden och få saker att hända. Så aktieägarna, den största aktieägaren med 48% är Claesson och Andresen koncernen med närstående då. Och det är ju styrelseordförande själv då som sitter där, och de äger som sagt en rätt stor del av Catella.
Ja, vad är det, 48%, 49%?
Ja, exakt.
Men det här tycker jag är viktigt, inte bara över att det är ganska transaktionsdrivet och businessdrivet, att man knyter kunder och så vidare. Men jag tycker det är viktigt även av ett annat skäl också, och det är att det är ett ganska litet bolag ändå på börsen. Och det har liksom inte fått så mycket kärlek på börsen, om man säger så. Det är ett värde case och en anledning då. Och varför det är viktigt är för att det krävs ju att någon gör någonting kanske för att aktieägarna ska få också belöning för att man äger det här bolaget. För att man måste på något sätt återge aktieägarna någon sorts avkastning här i form av att utdelning, återköp av aktier om inte marknaden vill värdera upp det här då.
Ja,
och det är också viktigt att ha en stark ägare som kanske är duktig och kan driva på det här på något sätt. Och försöka skapa lite värde.
Ja, och sen om vi kollar efter det så har vi väldigt små ägare. Det är liksom 5% per ägare. Strawberry Capital, M2 Asset Management, 6SI AG, V8 IMI. Det är antagligen en fond. Avanza Pension, Knut Pedersen. Nordnet Pension, Alcur Select, antar att det är Wilhelm Gruber. Sen Thomas Andersson Borgstam och sen SCB och sen övriga då, som avslutar på 28%. Rent krasst är det ju väldigt mycket fonder inne. Jag ska se vad det stod. Det är liksom utlandsregistrerade ägare är 63%. Det är 14% privata svenska privatpersoner. 12% finansiella företag och sen 11% är juridiska personer. Så du har väldigt stor del av bolaget är ägt av institutionella, men det är också för att den här Claesson och Andresen-koncernen där Johan Claesson är styrelseordförande för också är största ägare. De splittar ut det där, så det ser ut som att det är mycket värre. Och om vi går ner och kollar sen egentligen i styrelsen så är det Johan Claesson som har ett stort innehav, som sagt. Sen har Johan Roxendal ett innehav med 130 000 aktier. Och sen har en till Johan Damne 150 000. Sen har du två andra ledamöter som ingen har ett aktieägare då. Så det är väl lite tråkigt att det är inte fler som har egentligen, men de kanske ska anses vara oberoende. Till exempel för att Anna Ramel, som sitter egentligen i andra pågående uppdraget, styrelseledamot Erik Penser Bank, Nordea Asset Management och Nordea Investment Management. Så jag antar att hon kommer ifrån en sån bakgrund som lite oberoende då.
Yes. Men det är ganska tungt, ganska stort ägande från folk i styrelsen, men koncentrerat på ändå ganska få personer tycker jag.
Ja, det är inte små aktieposter för de flesta, om man säger så.
Nej, men det är ju också, det är väldigt stor andel skin in the game då för Johan Claesson då.
Ja, det är det verkligen. Om man kollar också på koncernledningen då, så har vd Knut Pedersen, som också var med i listan då på topp 10 ägarna. 2 miljoner aktier då. Och sen har deras finanschef Marcus Holmstrand 204 000 aktier då.
Ja, men det är bra. Se.
Så de har ju ett ägande, de har i alla fall liksom lite incitament på att driva fram värdena i dessa bolag. Nu kanske man ska kolla på vad Knut Pedersen, om han fick det som tillträde, att det ingick i hans tillträde som vd eller inte. Men kan vara bra att veta.
Ja, oavsett om man har köpt dem själv eller om man har fått det vid tillträde, så har han ju fortfarande incitamentet.
Exakt.
Att driva det framåt i alla fall.
Och det är det som egentligen är viktigt. Så ser det ut. Jag tänkte egentligen gå över nu till siffrorna i Catella. I och med att det är ändå det som är det viktiga, och det här kommer inte bli så långt, för att som Danne sa, i ett sånt här case så kanske bolaget bör vara så billigt att man behöver inte räkna så mycket. Och för att vara mig så har jag faktiskt inte räknat så mycket på det här.
Jag tror inte heller, om jag ska vara helt ärlig, att en DCF eller en kassa, diskonterad kassaflödesanalys är rätt sätt att värdera det här på. För att du köper inte det här på bara kassaflödet heller. Du Nej. Köper det för att det är gömda värden i balansräkningen och så vidare. Och sum of parts egentligen.
Ja, exakt. Och det är därför jag har avstått från att göra en kassaflödesanalys. Jag har egentligen bara gjort en värdering. Och försökt kolla på vad varje del av det här bolaget kan generera. Och sen försökt satt den med trippen, men också kolla vad den med trippen blir ifall vad man köper bolaget till nu ifall man estimerar det framåt då.
Mm.
För det är ju ändå, det har ändå hänt lite intressanta saker med tanke på att de är i en transformativ tid nu. De ska avveckla sin bankverksamhet. Så att det är liksom, det är egentligen ett negativt resultat, så det kommer bara bli bättre. Till exempel i Q1-rapporten så bidrog det negativt med 14 miljoner.
Mm.
Så att resultatet kommer bara bli bättre framåt då.
Ja, och det har ju varit en trigger egentligen av många som har varit inne i caset och pratat om det, att det ska vara en positiv trigger då.
Yes, så är det. Så, men jag har ju tagit fram lite siffror från börsdata, såklart. Om vi kollar egentligen först på värderingarna, om vi kollar på P-talet ser det helt horribelt ut, för då står det ut att vara uppe på 944. Och det är ju egentligen bara på grund av att det är mycket omställningar som sker i bolaget. Så att det är inget man ska kolla på egentligen här, tycker jag.
Nej, för att så EBIT är earnings before interest and taxes.
Mm.
Och kollar man efter EBIT så händer det mycket.
Ja, det händer väldigt mycket med tanke på att det är ett fastighetsbolag eller ett finansbolag då.
Eller alltså, det brukar inte generellt sett hända så mycket, men jag menar just det är just nu det har blivit så. Alltså det har just med avvecklingen av bankverksamheten och andra aspekter som har gjort att det har blivit konstigt på sista raden då.
Ja, exakt. Och om man kollar i resultaträkningarna så ser man ungefär att de betalar ungefär runt 30% skatt. Med tanke på att Sveriges skatten är 22% så förstår man ju ändå att det är lite andra saker som sker där än att det är inte bara vanlig skatt, det är inte ett vanligt konglomerat där man bara säljer en produkt. Så det är egentligen det jag tycker vettiga sättet att värdera det här bolaget på, det är antingen EBIT eller EBITDA. Och kanske price to book, om jag skulle säga så.
Mm, och bara för att få en kontrast där, alltså PS står 940 på årets resultat, för att som sagt vinsten på grund av bokföringstekniska termer blir väldigt låg, men EV/EBIT är 4,5.
Ja.
Enligt börsdata alltså.
Och EV/EBITDA är 3,5. Tänker på PS-talet så är det 0,75, så du betalar inte ens en gång i deras egna intäkter. Och om vi tänker på price to book, så enligt börsdata är det 1,2, och enligt vad jag räknar fram på 2019 års siffror så är det 1,08 då. Så egentligen så får man ju en premie på, enligt börsdata, på deras innehav på 20%. Om man tänker det som att de har sina tillgångar på balansräkningen och kan sälja dem om man har kanske en premie på dem. Men om man tar det i skenet av att de också har en rörelseverksamhet med fonderna som intäkter och då corporate finance, så blir det ju en helt annan grej, tycker jag. Så om man går ner och kollar lite, de har dragit, också viktigt att veta att de har dragit in utdelningen för detta år med tanke på corona. De skrev i Q1 att de kollar på att ha en extra inkallad stämma i andra delen av halvåret för att återställa utdelningen då. Och den förslagna var på 0,9.
Mm.
Så om du lägger in 0,9 till dagens kurs så är det ungefär en direktavkastning på 4,5%.
Mm.
Och
nu när vi har sett en recovery i ekonomin så ja, finns det nog stor anledning att tro att de ändå återinför den.
Exakt. Och deras utdelning från föregående år var på 1,2, så det finns ju ändå chans att vad ska man säga, att utdelningen kan bli högre i framtiden också.
Ja, speciellt om, eftersom bankverksamheten också har tyngt en del.
Ja, det är jättemycket kostnader som kommer med det och jättemycket tid som tas av ledningen att avveckla en bank. Det är inte det, är inte det lättaste med tanke på hur mycket licenser du måste ha. Så det. Antagligen att jobba med FI på x antal sätt för att få det att funka. Men om man går ner och kollar på lite marginaler då, så kan man ju se bruttomarginaler på runt 66%, EBIT-marginaler på 17,5%. Det här är för 2019 då, som jag eller från enligt börsdata. Vinstmarginalen är nästan 0%. Det är ju någonting som kommer ändra sig framåt. Men det är också det här varför det är vettigare att kolla på EBIT-marginalen. För att I och T, speciellt I, eller både I och T i EBIT, som är med i vinstmarginalen då, stökar en hel del.
Ja, som sagt, det brukar inte se ut så varje år heller. De har ju haft en vinstmarginal på allt mellan 7-8 till 15%.
Nej, exakt.
Tidigare också. Det är bara att det svänger. Det är inte alltid konsekvent. Liksom.
Nej, så är det. Så om vi går in på värderingen då. Och så kollar vi först på aktiepriset för Catella idag. Så är det 21,80. Enterprise value per share. Tänk på att jag räknar på det här på 2019 års siffror. Är 24,4. EV/EBIT då ligger på 5 och EV/EBITDA ligger på 3,8. Om vi tar den här och räknar på de här siffrorna som jag har i estimator då, som är sagt 10% i omsättningstillväxt, 17% i EBIT, omsättningstillväxten 2021-2024 har satt till 5% och 17% i EBIT-marginal då, framåt. Så har jag sen satt ner en range då på EV/EBIT som är 10, 14 och sen 19 som högst då. Jag tror inte 19 kommer uppfyllas, men med tanke på dagens värderingar, om det blir väldigt mycket mer klart med hur Catella ser ut och sådär, så ja, så kan man få se blue sky här då. Och vad jag får för EV, vad jag får för aktiekurs på ett EV/EBIT 10 är 49,80. På 14, 73,4 och 19,99 kronor då.
Precis, så då får du ju nästan en dubbling av kursen, vilket är logiskt eftersom det värderas till EV/EBIT 4,5.
Exakt.
Idag då. Så att det är ju...
Så att du får på EV/EBIT 10 100%, EV/EBIT 14 200% och EV/EBIT 19 300% då.
Och då är det det här som är... Men det är ganska tydligt, som sagt, när en värdering som Buffett säger, liksom, ett billigt bolag ska vara så billigt att du direkt ser det. Du ska inte behöva göra någon komplicerad beräkning. Och nu ser man ju en 100% uppsida på EV/EBIT 10, vilket är en ganska låg värdering. Mm. Men frågan är ju, vad ska ett sånt här bolag vara värt? Och varför, om det ska vara värt det, varför är marknaden så ineffektiv idag? Och varför är det värt 4,5? Det är ju egentligen där den stora diskussionen är, tycker jag, för det här bolaget.
Jo, exakt. Och jag tror ju att bolaget är missförstått. Jag tror kanske det är många som måste räkna på det, därför jobbigt. Och för att jag kollar också på vad blir multiplen om kursen står här nere och vad köper man den på mina estimat liksom år framåt. Då handlar det liksom EV/EBIT 2020 på 4,65. Sen 2021 4,43, 2022 4,2 och sen 2024 slutändan 3,83. Det är liksom, det är väldigt billigt bolag att köpa till väldigt låg risk, som jag ser det. Samtidigt som du kan få en direktavkastning på runt 5%. Så man tänker ifrån det perspektivet vilket värde det skapar för dig som aktieägare, så känns det väldigt positivt att ha det, med tanke på att du har kanske en uppsida på 100% ifall du ska värdera det någon sån här rimligt till vad deras kassaflöde är då.
Mm, och det är ju då djävulens advokat är ju okej, men som sagt, varför ska den här fördelningen ske? Det har ju inte hänt hittills. I och för sig, den har stått högre tidigare, men aldrig så högt som 40 eller EV/EBIT 10 egentligen. Det kunde man säga kanske om Enlabs också, som vi analyserade och visade att det såg alldeles för billigt ut och att den skulle kunna dubblas, och det gjorde det nästan.
Ja.
Sen tiden efter analysen. Nu står den i 29. Vi analyserar runt 16 kronor.
Ja, och jag satt ju själv med värderingen på runt, runt där också. Runt 30 liksom. Efter.
Precis, du gjorde en kassaflödesanalys på det. Jag gjorde bara en EV/EBIT och insåg det är på tok för billigt. Jag har sett inte en riktig kurs. Jag vet bara att det är billigt. Sen vet jag inte vad den ska vara värd. Sen kan man säga samma sak om Gravity till exempel som jag äger. Som nu har ju uppvärderingen kommit. Den stod i $25 ungefär i mars. Och folk sa, men marknaden, varför ska den värdera upp det här bolaget? Och idag står bolaget i 80-90. Så att det är svårt att säga vad triggern blir. För en vacker dag vaknar marknaden upp. Och det kan vara olika triggers, man vet inte. Det är jättesvårt. Men det jag tycker de här bolagen är gemensamt är att ibland får man hålla väldigt, man får sitta på händerna väldigt, väldigt, väldigt länge. Till slut kommer marknaden, för marknaden är irrationell i lång, ja men det är det här Benjamin Graham-citatet, att på kort sikt är det en voting machine och på lång sikt är det en weighing machine. Mm. Där fundamenta faktiskt betyder något och inte bara åsikter. Och Catella kan vara ett sånt case, och det jag försöker säga är att i många sådana case måste man ofta äga dem länge. Ja. Sitta på sina händer, det händer ingenting om många säljer bort sig och tänker att den här aktien var ingen kul. Men aktier, det handlar inte om att det ska vara kul, utan man äger det, och när det väl börjar röra på sig, då går det oftast väldigt, väldigt fort att man inte ofta hinner in i aktierna, det är för sent.
Ja, missar tåg. Och alltså värde case är ju inte för den otåliga, om vi säger så.
Exakt.
Och om vi bygger upp den här värderingen lite med siffror bakom där då, så har jag splittat ut hur det ser ut, intäkterna per område. Corporate Finance står ju för runt 29%. PIM står för 45% och fonderna står för 25%. Då. Nu är ju kanske Corporate Finance och fonderna lite, vad ska man säga, svarta får i det här konglomeratet. PIM växer ju på väldigt fint. Förra året växte de på 38% nästan. KP Finance stod still och fonderna sjönk 6,5%. Och då kan man också ta det i hänsyn till deras kvartalsrapport då. Med tanke på att KP Finance, deras intäkter står i princip still som det ser ut. Fonderna tappar i intäkter, så att det är ju inte ett tillväxtben i sig. Men det säger de ju också. Medan PIM då har växt en hel del. Växte från 141 miljoner till 229. Så det växer ju på väldigt mycket. Det har en rörelsemarginal på 18% i PIM. Och då tänker man på att deras EBIT förra året var 0. Så har nu PIM ett rörelseresultat på 41 miljoner.
Okej.
Okay. Så det är också en sak som jag tror... Det har inte funnits tillräckligt mycket kanske information om PIM då, på det sättet. Med tanke på att vissa kvartal så har de haft noll och nu har de 41 miljoner intäkter. Och det kom också ett PM nu då, att de sålde Grand Central i Düsseldorf. Och då det gav ett positivt resultat efter skatt om cirka 155 miljoner. Om man tänker det på ett kvartal, om vi ser på första kvartalet här då, så är det på koncernnivå, så är det ungefär det dubbla rörelseresultatet då, av koncernen.
Precis, och det är ju inte av återkommande karaktär det här såklart, men poängen är ju som du nämnde förut att det är ju att det finns mycket kanske gömda tillgångar i balansräkningen, eftersom de sitter på många sådana tillgångar.
Ja, exakt, och det är det som blir själva stora grejen med Catella. Det sitter ju på väldigt stora tillgångar som kanske kommer upp i deras, om man tänker på att den här Düsseldorf ger resultat på 155 miljoner. Och sen kan man kolla i asset management hur deras tillgångar ser ut, och så kollar man på balansräkningen för asset management. Den var liksom runt, eller 2020 den 31 mars, då var den 475 miljoner i tillgångar. Och då om man tänker att nu är ju det 155 miljoner, det är ju övervärdet som man skapade genom att sälja Düsseldorf.
Ja.
Så det är rätt högt övervärde.
Precis, så det är ju, de sålde ju för mycket högre än vad det var bokfört till.
Mm.
Och som sagt, gissningsvis så är det, och enligt de som kan caset, är det ju också så att, att det finns många sådana tillgångar i deras fastighetsportfölj då. Så att ja, du får det redan för price per book i princip. Men då ingår ju korpen och allting annat också.
Ja, exakt.
Så att du får ju liksom en antagligen fastighetsportfölj värd mer än vad hela bolaget är värt.
Mm.
Och så får du alla andra som, med tillgångar som genererar kassaflöde då på köpet. Och du får egentligen tillgång till rabatt egentligen.
Ja, så att jag tänker att korpen... Korp är ju väldigt beroende på vad som händer i marknaden, men det är ju mer och mer transaktioner där ute, och tänker på att det är låg räntan i miljö, så kommer ju corporate finance få mer att göra framåt. Fonderna i sig, jag tror att det är mycket beroende på att banken avvecklas, därför kommer fonderna få lite utflöden som det ser ut just nu. Men det är också, där är väl också någonting som man måste ha koll på då, med fonderna. Mm. Men ja, de står ju för 25% av försäljningen då.
Yes. Men en våt filt är väl också att fastighetsmarknaden har ju varit ganska lågt värderad efter corona också. I och med att man tror att mycket kontorslokaler, liksom, de fastighetsbolag som egentligen haft en hög värdering framåt då efter corona har ju varit Wallenstam och liksom bostäder, måste ha någonstans att bo. Mm. Men annars är argumentet för kontor- och butikslokaler. Man åker inte till jobbet, man jobbar hemifrån, man shoppar inte i samma utsträckning och så vidare. Och det här är ju ett fastighetsbolag i mångt och mycket.
Ja, alltså de är ju fastighetspåverkade. Så att, ja, så att om du vill ta en exponering mot fastighetsmarknaden fast på ett billigt sätt, så är ju Catella väldigt, väldigt billigt sätt att göra det på.
Mm.
Skulle jag säga. Om man bara tänker på vilken exponering man får utöver bara att caset är billigt i sig med en antagligen intäkter liksom genom en utdelning på runt 5% per år.
Precis. Och sen har du ju stora projekt på gång. Delvis hade du något stort projekt med som var med Castellum, va? Tror jag. Man har jättestort projekt de skulle... Eller var någonting med de har, logistikfastigheter.
Ja, de har logistikfastigheter på gång. Och sen har de också ett stort projekt med studentfastigheter då.
Det var Kaktus, va?
Ja, om jag kommer ihåg att det var Kaktus eller om det var logistikerna. Så de har ju projekt på gång, men om man tittar på fokus egentligen, om man tittar på var fastigheten ligger, så är ju, bör ju fokuset på vad som händer i Tyskland och Frankrike.
Ja, det är ju där egentligen. Det är ju inget svenskt bolag det här primärt.
Nej. Så att, och med tanke på att de har fastigheter som är... inte sådär fokus på kanske kontor, utan de fokuserar och har portföljen i sådana, vad ska man säga, fastighetsprojekt som, ja, men Düsseldorf är ju vad jag tror, Grand Central, en stor, ska man kanske flaggskepp och se vad de har för projekt egentligen. För att säga bara fastigheter är ju väldigt komplicerat att säga. Det är väldigt stor skillnad på fastighet och fastighet.
Ja, det är svårt att se exakt hur dess bestånd, vad det består av såklart. Mm. Men de verkar ju rätt duktiga på det de gör i alla fall. Och det är väl det man får gå på.
Ja, exakt. Och det är det som är lite kul. För att det här bolaget är ju verkligen förbisett. Med tanke på att de gör en affär och lägger till ungefär en tredjedel av EBIT i bara en affär. Medan det liksom täcker hela EBIT för rullande 12. Eller täcker en tredjedel av EBIT för rullande 12. Och det blir inte en reaktion i aktien. Så är det ju verkligen ett value case som marknaden måste vända sentimentet om.
Och som sagt, man vet aldrig när det händer. Så det här får man ju vara beredd att vara långsiktig om man ska investera. Och ja, faktiskt bara kanske... Se innehavet bara stå och stampa medan resten av börsen rusar som verkar göra. Och vara bekväm med det.
Ja, det är inte fancy idag i börsens ögon att köpa fastigheter i en avvecklande bankverksamhet. Liksom.
Jag kan ju säga att jag föredrar ju att investera i det som är osexigt.
Ja, det vet vi. Annars gör det inte både med mig. Exakt.
Extremt osexigt faktiskt. Okrispigt.
Oh, ja. Nej, men så att det ser ju, jag tycker det ser extremt billigt ut. Och med tanke på att du kan få den här utdelningen samtidigt och få betalt för det. För att sitta och vänta på uppvärderingen så, ja, så kan, kommer nog en stor del av min framtida sparkvot här nästa vecka sättas in i Catella.
Ja, och nu, för att vara tydlig, gjorde ju du en ganska enkel värdering nu.
Ja.
Och det ska man inte behöva göra mer än så för att se att det är billigt. Men sen kan man ju faktiskt göra en som sagt riktig sum of the parts då, där man försöker sätta ett värde på egentligen vad hela beståndet ska värderas till, fastighetsbeståndet.
Exakt.
Och sen så gör man i princip en kassaflödesanalys på korpen och sen gör man en värdering på vad heter den?
Fonderna.
Fonderna. Och kolla vad PIM fond, och fond, hela fondverksamheten ska vara värd om man jämför med peers. Mm. Och jag vet bra folk på Twitter som följer det här bolaget och har tankar om vad det här ska värderas till har gjort det och fått fram ganska höga sum of the parts värderingar. Och jag kan rekommendera då Nemcap till att börja med, kan vi säga, äger. Nemcap på Twitter äger Catella. Han gjorde det förut i alla fall. Jag kan inte svara på om han gör det idag. Sen vet jag Storfiskarvalsen, tror jag han heter. Han har pratat en del om det. Tror och BNS förvaltare också äger. Och Storfiskarvalsen kan jag rekommendera då. Att Storfiskarvals 2. Han har tweetat om Catella. Och skrivit egentligen ihop lite tankar om vad han tycker det skulle kunna vara värt.
Ja.
Om man gör en sum of the parts, jag tycker det är rätt vettiga tankar.
Ja, så jag tror man... om man tittar bara på kanske fastigheter, eller inte fastigheterna, och kollar på fonderna så har du ju en PR i konsensus fonder då. Och de ligger ju på ett EV/EBIT på 10 idag.
Mm.
Så att om vi... Så att det finns ju verkligen, det finns ju peers, så man skulle kunna grotta sig jättemycket mer och kolla fastighetsbeståndet, men time is money som sagt.
Mm.
Men det ser ju olyckligen billigt ut även om man gör en sån här grundlig värdering, eller grundlig, eller ytlig ska jag säga.
Jo, men som sagt, man ska inte behöva göra mer egentligen för att inse att det är billigt, så att värderingen är inte det svåra här.
Nej, man vill bara se hur billigt det är egentligen.
Ja, och försöka egentligen, om man tror att har marknaden fel eller är det någonting marknaden ser då som man missar här.
Indeed, så är det. Ja, det var egentligen allt för caset då, den här veckan.
Ja, men spännande case, som sagt, jag har ju tittat på det är ju ett value case. Så jag har ju faktiskt tittat på det väldigt många gånger och jag har köpt och sålt någon gång så där förut, så det kan hända att jag plockar in också eventuellt i framtiden. Jag har ju varit sugen, jag har ägt det från och till. Men ja.
Men kom ihåg att den här analysen är ju som sagt bara mina tankar och idéer. Det är inga rekommendationer för dig att köpa Catella i sig. Det är bara vad jag tycker det är värt och jag tycker om jag tycker det är värt att köpa eller inte. Så gör alltid din egen analys innan du köper eller säljer några tillgångar. Kom ihåg att det är bara inspiration och
ingen rekommendation helt enkelt.
Ja, främst det. Ja. Ingen rekommendation.
Och som sagt, jag har ägt bolaget och kan komma och plocka in det eventuellt, för jag har ägt det fram tillbaka. Men vid tidpunkten av analysen så äger jag inget.
Men kom ihåg våra sponsorer. Börsdata har vi använt väldigt mycket här för att kolla siffrorna fram och tillbaka och kolla hur de har trendat i intäkter. Och så vidare för att få en blick över bolaget snabbt. Så gå in på Börsdata, använd den här underbara tjänsten, den sparar dig tid, pengar. I slutändan, om du lär dig att använda det tillräckligt bra, så kommer det nästan till tjäna dig pengar också.
Yes, och så glöm inte bort Valuation Masterclass. Som sagt, det finns alltid ett visst verktyg för ett visst jobb. För en person med en hammare så ser allt ut som en spik och så kan man inte agera. Och till exempel idag så använder Douglas inte en diskuterad kassaflödesanalys för att det lämpar sig varken till fastighetsbolag eller finansbolag. Och det här är ett finansbolag inriktat på fastigheter. Så helt enkelt inget bra verktyg. Men det är ett bra verktyg till nästan alla andra bolag.
Ja.
Så att gå den kursen om ni vill lära er mer om värderingar. Även EV/EBIT och bara relativvärderingar som används idag går de igenom. Så läs mer om våra utlåtanden på gamestocks.nu och klicka på Valuation Masterclass högst upp.
Så finns länken där till Valuation Masterclass för att få kursen till $99 istället för $200.
Precis, och det är ett som limited time offer då. Så i framtiden kommer det bli 25% rabatt ungefär. Mm. Och det finns en no questions asked money back guarantee som en person hittills utnyttjat och det har inte varit något problem.
Exakt. Så, det var egentligen allt för den här veckan.
Mm.
Och du hittar mig Investor, eller vad sa du?
Nej, jag tänkte bara säga vråla inte som nu i slutet, för att John Skogman har ju fått skit för i, jag vet inte om du har härmat honom, men han har ju fått skit för i Börspodden.
Ja, vi skippar där och slutar härma andra. Men hitta mig at Investorkus på Twitter, Facebook och Instagram.
Och mig hittar du på Twitter at vardeinvestera. Ja, det är väl egentligen det. Jag är inte så fancy som det. Jag kör inte flera plattformar så.
Nej, jag har ju noll aktivitet på de andra, men det är ändå kul. Finns ändå där. Men så hittar ni såklart podden på Twitter och på Instagram. @gameofstocks nu. Och sen hittar ni även pdf:en till den här analysen och alla siffror på www.gameofstocks.nu. Så, det var väl alles. Så för er som har gått tillbaka från semestern, tråkigt för er, och vi som har semester kvar, vi hänger kvar i hängmattan och har det gött.
Yes, må avkastningen vara mer.
Hejdå!
Ja, du får köra ett skog med en vrål om du vill.
Nej, jag vill inte.